Varmt välkommen till dig, Henry Holmberg. Jätteroligt att du ville komma till oss. Och jag ska ta en stund nu bara och berätta lite om upprinnelsen till det här som vi ska tala om idag, eller som Henry kommer att tala om. Och det är så att vi har talat om Israel och i den här församlingen, och det har varit diskussioner på hög och låg nivå. Det har ibland blivit lite sådär. Men vi har ställt oss lite frågor. Ska man välsigna Israel? Och vilket Israel är det vi talar om? Och vad händer om vi inte välsignar Israel? Och det har ju faktiskt lett till att jag har studerat ämnet lite mer ingående. Det har jag inte gjort förut. Utan jag har väl följt strömmen. Man liksom det här att vi ska välsigna Israel i allt och vi ska liksom tala väl om dem, och det ska vi göra. Men det finns också, jag måste säga att det var tufft att ta sig igenom det här att studera Israel idag. Det var oerhört tufft. Så det var faktiskt så att en kväll så sa jag till Herren, nej, nu får du ta hem mig. För när jag såg det som sker idag i Israel, då förstår jag att vi lever verkligen i den yttersta tiden. Och jag förstod att allt som sker i Israel idag är inte av Gud. Och det var det inte på Jesu tid heller. Men vi förstår då att någonting håller på att hända. Och varför skulle inte motståndaren, djävulen, han som går omkring som ett rytande lejon, om det är något han skulle ge sig på så är det väl Israel. För det är ju där, det var ju dit Herren kom, och det är dit han ska komma tillbaka en dag. Och ändå kvarstår de här frågorna, vad är Israel? Vilket är Guds Israel? Och jag, står ni ut bara, får jag ta en liten stund för dig, Henry, här i början? Så jag skulle vilja läsa några bibelord också. Låt mig få läsa några bibelord lite så här. Jag ska läsa från Jesaja till att börja med. Jesaja 42. Jesaja 42 och vers 6. Och det här i Jesaja 42:6, det handlar om Herrens tjänare. Och det är Messias som skulle komma. Det handlar om Messias, den tjänare som Herren utvalde. Och då säger Herren till sin tjänare i vers 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund. Till ett förbund för folket. Ett ljus för hedna folken. Och Toralf Gilbrandt säger här i noten här nere, så bra. Det är tjänaren Messias som utgör detta förbund. Det vill säga, det är genom honom som förbundet förmedlas. Alla förbundets välsignelser finns i honom, i Jesus. Och har sitt ursprung i honom och ges av honom. Jag tyckte att det var så bra sagt. Det kunde inte jag ha sagt så bra. Så därför ville jag läsa det. Alltså, förbundet är Jesus och förbundet är i honom. Ursprunget, och det ges av honom. Och jag vill läsa några bibelställen till. Jag vill läsa, ja, Johannes 14 kan vi bara läsa i vårt minne. Vad sa Jesus? Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Tack och lov för Jesus. Det finns ingen annan väg. Det finns bara en. Och det är Jesus. Och så ska jag läsa ifrån, jag läser bara några bibelställen så här för att lägga grunden. Första Johannes, det femte kapitlet. Första Johannes brev, det femte kapitlet från vers 10. Det Det står i vers 9, där strax innan, detta är Guds vittnesbörd att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så viktigt att vi har Jesus, annars har vi inte livet, oavsett vad som sker och vad som sägs och vad som är. Utan Jesus har vi inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn, står det. Och jag vill också läsa ett par verser ifrån Apostlagärningarna. Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Och vers 36. Apostlagärningarna 2:36. Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Och i det fjärde kapitlet från vers 5. Det är Petrus och Johannes som står inför stora rådet Sanhedrin. Apostlagärningarna 4 och 5. Nästa dag samlades stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Vidare överste prästen Hannas, liksom Kaifas, Johannes och Alexander, och alla som var överste präster i släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så skall ni alla och hela Israels folk, veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det finns bara ett namn till frälsning, och det är namnet Jesus. Namnet Jesus. Och då kommer vi till den stora frågan. Kan judarna bli frälsta utan Jesus? Nej. Det är ju apostlarna själva som bekräftar detta här. Och när vi tittar på nationen Israel idag, så har den nation som finns av idag, sedan 1948, så har den 9 miljoner invånare cirka. 75% är judar, 20% är araber och 5% är andra. Men officiella språk är hebreiska och arabiska. Och enligt en mycket fin grupp i Israel, som jag kan rekommendera att ni går in och lyssnar på om ni inte har gjort det, som finns på YouTube, de heter One for Israel. Det är en liten grupp som är födda på nytt, som jobbar för sitt land. Det finns idag cirka 30 000 pånyttfödda kristna i Israel, inte fler. Däremot finns ortodoxa och katolska kyrkan, men de räknas inte in här. 30 000 pånyttfödda. 1948 fanns tre familjer. Idag finns det då 30 000. Ja, nu pratar vi om judar. Det är alltså, idag finns det 200 judiska kyrkor och 150 arabiska. Ni ska veta att i One for Israel, där samarbetar man och tillber Gud och lovsjunger judar och araber. Och innan staten Israel utropades så var 18% i den palestinska befolkningen kristna. Cirka 100 000 personer. Och man utplånade då cirka 80 kristna byar och cirka 90 mycket gamla kyrkor som fanns där när staten grundades. Man rev och vandaliserade detta. Men idag finns det en kvarleva av judar och araber, som sagt var. Och de har det inte lätt. Det här är våra systrar och bröder. De ska vi be för. De har det inte lätt. För de förföljs, de bespottas, de hatas, de hotas till livet av att man ska döda dem helt enkelt. Och det kommer ifrån är precis det vi har läst om här. Det är Stora rådet, Sanhedrin, det är överste prästerna, det är det här religiösa ledarskapet som förföljer de troende idag. Och vad går man förbi en kyrkogård till exempel, de ortodoxa judarna, så förbannar man varje kyrkogård där kristna ligger. Då är man tvungen att uttala en förbannelse. Men det jag ser då och det som jag mest mår dåligt av, det är att Sanhedrin idag, det 70, har fått sådan makt. Och jag har talat om det tidigare, om de här Noahidlagarna, de 7 Noahidlagarna. Och om man inte tror på det så ska man gå in på deras hemsida. Den finns faktiskt, noahid.org. Man kan gå in där och läsa om detta. Och där har man då stiftat lagar som vi som är icke-judar ska följa. För vi kan inte följa 10 Guds bud. Det är bara de som kan. Man har den synen på oss som kristna eller på överhuvudtaget på folk som inte är judar, att vi är lägre stående i likhet med djuren. Det här är de ortodoxa judarna. Och man har 5 själsnivåer. De har det, vi har 3. Och alltså det finns ett sånt hat, va? Trots att det är demokrati och religionsfrihet i det här landet. Och man har för avsikt att ersätta FN med ett nytt rättssystem och flytta internationella domstolen från Haag till Jerusalem. Det värsta är att man har fått så stark ingång i världen så att det finns kommuniteter runt om i världen, Filippinerna, Indonesien och så, som har övergett sin kristna tro därför att man har börjat lyssna på det här utav rabbinerna. Donald Trump har stiftat mycket gemenskap med de här och tagit in många av de ortodoxa judarna i kongressen i USA. 1978 skrev president Carter under det första avtalet att införa utbildningslagar för Noahid. Och utöver de där Noahidlagarna så finns det cirka 100 underlagar då, som hänger ihop med dem, för ett hundratal för icke-judar då. Och stödet för detta hämtas inte i Bibeln, trots att man säger det, utan den hämtas i Talmud. Det är ju judarnas muntliga tradition och en skrift utöver Tora och Bibeln då. Och den bygger på den babyloniska traditionen och Kabbalan. Kabbalan som är en mycket, vad ska man säga, mystik och långt ifrån Noahid.org. Och så kan man gå in på The Noahid Dinim Sablos. Där står det under Courts of Justice, alltså under, vad ska man säga, Courts of Justice, rättegångsbalken där, nummer 16, att domstolen ska tillhandahålla dödsstraff genom svärdet. Och för dem då som tillber någon annan utöver Gud. Och då var jag tvungen att slå upp vad decapitation betyder. Och då fick jag nästan, då mådde jag illa. Decapitation betyder att man ska dö genom halshuggning. Det är att skilja huvudet från kroppen. Det står där på deras hemsida. Alltså ingen avgudadyrkan. Och om man då säger att det finns en annan gudomlighet vid sidan om Hashem som är Gud då, Och då tänker jag så här, var hamnar vi kristna? Vi tillber Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre. Och Trump har i ett tal som jag själv har lyssnat till också bekräftat att han efter Pittsburgh-dådet, synagogan, så vill han införa dödsstraff för all antisemitism. Och antisemitism, det räknas också mot allting som du uttalar emot judarna. Du får aldrig kritisera dem eller något, för de är i samma ställning som Gud. De är lika med Gud. De har till och med, rabbinerna har till och med fått makt över Gud att råda på jorden. Och en av dem var Rabbi Schneerson. Honom räknar de fortfarande som Messias, fast han är död. Att han ska komma tillbaka som Messias. Ja. Det innebär ju det att vi kommer ju aldrig att kunna kritisera staten Israel, nationen Israel, hur fel man än gör. Och One for Israel uppmanar och vädjar till världens kristna. Skicka inte pengar. Vräk inte in pengar i staten Israel. För inte en krona går till de kristna. Fast det är religionsfrihet. Skicka inte pengar. För ni understödjer staten. USA, amerikanska pastorer bara vräker in pengar i Israel. Det värsta är att man tappar Jesus på vägen. Man tappar den kristna tron. Staten Israel stödjer som exempel inom hälso- och sjukvården upp till 3 aborter gratis per kvinna. Är du en kvinnlig soldat, alla kvinnliga, ja, de kallas ju in, kvinnor kallas in i armén i Israel. De kan till och med få avsked om de motsäger sig att inte göra abort. Och aborterna är precis lika illa som det man genomförde i New York. Du kan göra abort i Israel ända fram till födseln. Och allt detta betalas av deras regering. Så skickar du pengar till Israel så kan det understödja även detta. Sen 1948 så har man beräknat man gjort cirka 2 miljoner aborter. Och de här religiösa ledarna protesterar inte mot detta. Sanhedrin, översteprästerna, tempelvakterna, de protesterar inte. Men däremot, om en kvinna råkar sitta på fel plats i bussen, då kan det bli ett fasligt liv. Kan utlösa en hatstorm ifrån rabbinerna över att hon sitter på fel plats, där inte en kvinna får sitta. Israel har en av världens största HBTQ- och Pride-rörelser i förhållande till befolkningsmängden. Ingen skola i Israel nämner namnet Jesus. Undervisar aldrig om kristendom och namnet Jesus. Det judiska folket, de säger One for Israel. Den största hemligheten i Israel bland judarna är Jesus. Ingen vet något om Jesus. Det finns ingen Nya Testament att köpa i bokhandel. Du kan inte gå ut och köpa en Nya Testaments bibel. Det är väldigt svårt att få tag på. Nu har Knesset inför 70-årsjubileet gett ut en bibel. De har gett ut en ny bibel. Och den lanseras som detta är bibeln som Jesus läste. Och massor med kristna köper den. Men det finns inget Nya Testament i den. För att de lanserar det här för att dra kristna och judar tillsammans. Men utan Jesus. Det här är vad Knesset har godkänt, och i Knesset finns det idag många utav från Sanhedrin och de här ortodoxa rabbinerna. The Israel Bible heter den, du kan gå in och söka på det om du vill. The Israel Bible 365. Ja. Och i studienoter i Bibeln, där dess understöds av Talmud då. Är Jerusalem den eviga staden som de lanserar den själva som? Är det Guds rike? I Bibeln står det att här har vi ingen stad som består. Och i första Korinthierbrevet 15:50 så står det att kött och blod kan inte ärva Guds rike. I Talmud och Kabbalan tror man nämligen nu att när alla nationer håller sig till lagen, därför vill man få in alla under lagen, blir Gud blickad och deras messia kommer för att bygga upp sitt rike och templet. Det är därför man har sånt fokus på templet idag. Vi vet, jag pratade om det förra gången, jag såg ju det filmklippet när man för där det 3 veckor sedan offrade det här lilla lammet på Oljeberget. Och jag grät när jag såg det. Dels grät jag för lammet som var så fint, jag är djurvän. Men sen också grät jag för vi har ett offerlamm och han heter Jesus och han har offrats en gång för alla tider. Men det jag inte visste var att man har faktiskt utfört de här offren under 5 års tid. Så något håller på att dras ihop i Israel. Man tror på en ny universell ordning, kanske New World Order, vad vet jag. Chabad, som är deras organisation, rabbinerna, påtalar att detta är det viktigaste steget innan Messias kommer för fred i världen. Och så bygger man ett tempel där alla religioner kan samlas. Och det här handlar om den judiska mystiken, Kabbalan. Och det är inte bara där man har det, utan även finns det ett avtal från 1965 som skrevs under andra Vatikankonciliet. Det heter Nostra Aetate och det är påven också som har skrivit under att aldrig evangelisera judarna. Och påven och Marokkos kung Mohammed skrev här under 2019, de förenades i en önskan och skrev ett avtal att samverka och existera som ett med muslimer, judar, kristna i Jerusalem. Coexist heter det. Ja, ska vi välsigna staten Israel och nationen? De här frågorna hoppas vi att vi ska kunna få svar på idag. Hur ska vi välsigna? Det finns en liten skara, en liten rest i Israel idag. One for Israel. Pånyttfödda, underbara, troende kristna. Som får kämpa för sin frälsning. Men i övrigt, ja. Det är en fråga. Ska vi välsigna eller inte? Och är det nuvarande Jerusalem den eviga staden? Som de själva talar om. Och så vidare. Det finns många frågor. Men jag slutar där. Tack att jag fick säga detta. För det ligger till grund. Lite för det som vi har samtalat om. Och det har även blivit. Vi har även blivit. Om jag ska vara ärlig. Kallad antisemiter. Därför att vi har vågat ifrågasätta. Det som sker i Israel. Annars vet vi. Vi har mycket att tacka Israel för. Vi tackar Gud, bokens folk. De har bevarat ordet åt oss. Det var dit frälsningen kom, genom Jesus. Men här tror man inte på Jesus. Vi hoppas att det ska komma flera till tro i Israel. Amen. Herre, nu vill jag bara lägga allt i dina händer. Jag vill tacka dig för den här dagen, Jesus. Tack Herre för att vi får samlas här idag. Våga lyfta de här frågorna. För Jesus, du är ju svaret. Och utan dig läser vi i Bibeln. Utan dig finns ingen frälsning. Vare sig för judar eller greker. Utan dig kan ingen jude bli frälst heller. Jesus, de behöver dig, Herre. Herre, vi lägger fram Israel inför dig. Jesus, och det som håller på att ske nu. Kanske är det så att vi får se dig gå i uppfyllelse. Profetian i Bibeln om tidens slut, Herre. Kanske är det så att vi får vara med om och se antikrist träda fram. Herre Jesus, vi ber om din ledning, Herre. Herre, vi ber att du ska tala till oss idag. Vi inbjuder dig att vara mitt ibland oss, Jesus. Vi vill i ödmjukhet sitta ner och lyssna till ditt ord. Jag ber om din välsignelse över Henry som ska tala ordet idag. Allt vad du har lagt på hans hjärta, Jesus. Att vi får studera, precis som judarna gjorde i Berea. De begrundade ordet för att se om det verkligen kunde förhålla sig så. Tack att vi får vara som dem idag, Herre. Sitta ner, Herre, vi ber om din välsignelse. Och vi tackar dig för den här dagen som du har gjort, Herre. Vi säger till dig, Jesus, du är vår konung, du är vår frälsare. Utan dig skulle vi vara helt förlorade. Som ett skepp utan segel skulle vi bara driva bort med vindarna, Herre. Men med dig, Jesus, då har vi trygghet, frid, frälsning och ett evigt liv. Tack Jesus att du är här idag. Amen. Amen, amen. Tack Jesus. Amen.
Ja, mina innerligt älskade vänner, sa räven när han kom in i hönshuset. Det fanns en sån där långt tillbaka, en predikant som hette Spurgeon. Och det var han som, det var inte mitt uttryck, jag lånade. Spurgeon, han var, ja, de titulerar honom, du vet, människor vill gärna sätta titlar på varandra, så man kallar honom predikanternas furste. Och jag läste en del av honom, mycket, mycket slagfärdig. Så det var ett exempel på det. Tack för att jag har fått hälsa på er idag. Trevligt, tack för välkomnandet. Jag har ett väldigt bra utgångsläge. Jag har ingen aning om vad ni sysslar med här. Eller vad ni har för övrigt i undervisning och så. Nu fick jag ett smakprov på det här, Britt-Marie heter du. Men det är ett fint utgångsläge när man kommer att liksom hett komma in. Och det kommer jag utnyttja här idag. Ja, det var det. Britt-Marie heter du, ja. Och hon säger att när hon var liten flicka så lyssnade hon till mig på tältmöten i Halmstad. Så då är jag alltså lite äldre än du då? Förmodligen. Ja. Ja. Vet ni, just från de tältmötena där har jag ett väldigt gripande minne. Jag tror det var just de mötena du hänvisar till. Jag har en bok. När man kommer så här så ska man inte presentera sig själv, och det tänker jag inte göra överhuvudtaget. Men det finns en liten bok här som kom för några månader sedan, Ögonblick av nåd. Det var en begäran om en typ självbiografi från förlaget Semnos. Det blev det inte direkt, utan det blev en hel del utifrån en 50-årig tjänst då som förkunnare. Och upplevelser jag har gjort, men framförallt människor jag har mött som i sin tur har mött Gud. Och då finns den berättelsen om Sigurd och Tyra Stålhede. Namnet sa det ingenting, det kan jag inte begära. Det finns med i den här boken. Jo, det var så att i de där tältmötena så sitter det ett par långt nere i tältet. Han är rucken. Han är inte helt... Nej. Men efter mötet börjar, då kommer han fram och vill bli frälst. Aha. Och jag erkänner, jag bara pliktskyldigt med honom. För det ska man alltid göra, i tro för alla, eller hur? Men en man kommer som inte är nykter, så tänker man, käre Gud, nu kan inte jag hjälpa så mycket. Ja, ni vet, är ni med? Ja, ungefär sådär. Jo då. Men Sigurd blev faktiskt härligt frälst. Han var målarmästare, hade eget företag. Spenderade på färgerna över från Varberg, Falkenberg över till Danmark. Varje fredag, lördag satt han där och pokulerade. Frikostig, vänlig, bjöd till höger och vänster, populär. Och slösade en förmögenhet på alkohol. Hans hustru Tyra hade varit frälst i sin ungdom. Hon är avfälling. Och nu går Sigurd fram och blir frälst. Ja, ja, tänkte Tyra. Det blir som vanligt. Du vet, alla de där. Jo, men jag ska lämna spriten, vet du. Ja. Hon har sett det så många gånger, så hon tog det med en nypa salt. Det här försöket också. Men mot alla odds och all vår otro, så blir Sigurd frälst där i det tältet. Och härligt frälst. Och lämnar alkoholen och spriten fullständigt. Men Tyra, hon spjärnar fortfarande emot, alltså. Hon ska inte kapitulera och komma tillbaka till Herren. Så nu har han ett bönämne. Hans avfälliga hustru ska bli frälst och möta Jesus på nytt igen. Ja. Och så händer det här som jag berättade om i boken. Tyra blir sjuk. En svår cancersjukdom. Och det är så illa. Så när en dag ringer läkarna, Tyra är på lasarettet, och så säger han, kanske lever din hustru 3 veckor till. Vi kan inte ge henne någonting. Vi kommer att försöka öppna en gång till och se om vi kan göra någonting. Men hon är egentligen full av cancer. Magen, organen. Kanske 3 veckor, sa läkaren. Och Sigurd, han ringer till höger, han ringer till vänster. Han mobiliserar. Ibland är det bra med mobilisation när man känner sig ensam. Få hjälp i bönen. Han ringde oss och många fler. Och många börjar be. Jesus. Och Sigurd sa, framförallt be att Tyra blir frälst. Om hon nu ska gå in i evigheten måste hon ju möta Jesus på nytt. Och det här är väldigt gripande. För den där dagen när läkarna hade sagt, vi ska göra ett sista någonting, vad de skulle göra. Och de öppnar den, får de sy igen henne igen, för de hittar ingen cancer. Den var spårlöst borta. Och det intressanta var att samtidigt var den humanistisk, ni vet, som den borta ifrån Norge, som en person som lovade 10 000 svenska kronor, det här var på 1970, alltså det var mycket pengar, 10 000 kronor till den som kan påvisa att Gud har helat en cancersjuk. Så det var bra tajmat. Tyra, hon kommer från lasarettet. Hon går upp i vikt igen, för hon har varit bara skinn och ben. Så någonting har hänt. Hon är helad. Och nu sker det underbart. Hon blir frälst igen, tar emot Jesus. Och jag blev mycket god vän med Tyra och Sigurd. De är båda i härligheten nu. Med ålderns rätt och allt det här. Mm. Och så kom det en liten episod till i det där. För en dag så är Sigurd på lasarettet i ett helt annat ärende. Och då får han för sig, han ska begära att få fram Tyras journaler. Spännande läsning. Journaler, du vet. Och där slutar hennes vistelse och behandlingarna för cancern med att läkaren har skrivit i marginalen, patienten blev plötsligt frisk, så jag skickar hem henne. Tack och lov, Jesus. Ja, det finns med i den där boken också. Annat jag har satt fram där. Men det var inte det vi skulle tala om idag. Men nu ska jag... Ja, nu ska jag se hur jag kan bereda rum på detta. Nej, det går så bra. Sämjan ger rum också på det runda bordet. Alldeles säkert. Ni har allesamman mer än en gång varit med i brödsbrytelsestunder. Nu ska jag läsa texten som ni har hört så många gånger. I en alldeles speciell avsikt, 1 Korinthierbrevet 11. Jag har bibelöversättning Svenska folkbibeln. I och för sig är det ganska intressant att jämföra olika översättningar. Jag brukar sitta ibland och titta igenom olika. Då kan man hitta sådana här guldkorn där också ibland, för grundtexten är väldigt rik. Då läser vi från 23 versen. Och det är Paulus som talar. 1 Korinthierbrevet 11:23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör det till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minna mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den här texten är så väldigt rik. på väldigt många sätt. Den ger uppslag till hur många predikningar som helst, om man vill. Tror ni, mina vänner, att skaran av lärjungar egentligen förstod vad Jesus sa när han lyfte bägaren och sa: detta är det nya förbundet i mitt blod? Jag tror det inte. För de var, jag höll på att säga, sen födsel så var de ju judar. Med allt vad det innebär, de var mosaiskt troende. Det var deras uppfostran, det var deras allt. Det gamla förbundet. Förbundet som Mose var medlare för till folket. Här står deras mästare och talar om ett nytt förbund i sitt blod. Nej, jag tror inte de kunde omfatta det just då. Men en sak vet jag. De skulle omfatta det. Och snart förstå. Nu frågar jag er så här. Hur många tror ni i kyrkor och sammanhang som tar del i brödsbrytelsen och hör de här orden egentligen reflekterar över dem? Ett nytt förbund. Jag har inget svar på det. Jag kan inte mäta det. Men jag undrar ibland. Men Jesus talade om ett nytt förbund i sitt blod. Att lärjungarna lärde sig förstå det och hittade den fantastiska sanningen, det vet jag. För jag vet att Petrus talar om det i sina brev. Att Paulus hade ljus över det, det vet jag också. För han undervisar jättemycket om det. Vem som skrev Hebreerbrevet, där de tvistar det lärda. Och jag vet inte riktigt säkert vem det var. Men att den som skrev Hebreerbrevet hade ljus över skriften, det är jag helt säker på. Vad tror ni? Jesus talar alltså om ett nytt förbund i sitt blod. Nu tänkte jag gå tillbaka. Det där är inte mitt vatten, men det går att dricka ändå, va? Please sit down. Tack ska du ha, syster. Tack, tack. Jag tar det vattnet. Det smakar lika som den. Och jag tänkte gå tillbaka till Abraham en liten stund med er här. Gud är ju en, man kan kalla honom förbundsgud, för han gör i olika tider förbund med människor. Han har ett förbund med mig också. Jag är jätteglad för det. Amen. Och det är ett blodsförbund, det är ni. Så jag har en privat något med vår Herre. Samtidigt som jag är med i ett större sammanhang. Och det är ju det som är underbart med frälsning. Att vi har liksom en privat relation med Herren. Ett privat förbund. Amen. Abraham, han är ju en av de här stora gestalterna, tycker jag, i min bibel. Abraham, Mose och vilka fascinerande gestalter. Har ni tänkt på att mellan Abraham och Mose är det mer än 400 år? 430 och lite till kanske. Det är en ganska lång tid. Så Abraham, han är långt före Mose och Sinai och lagens tavlor och allt det här. Men Gud, han hade ett förbund med Abraham. Då måste man ju tillbaka till första Moseboken. Och då tar vi välkända ord i 12:e kapitlet. Rubriksättarna har ju påpassligt satt en rubrik: Gud kallar Abraham. Och nu läser jag bara de första verserna. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Så jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det sista jag faktiskt strukit under, för jag kom liksom med där i Guds nåd. Så jag blev så glad över det, så jag strök under det. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Herren förnyar det här förbundet med Abraham. Och jag ska inte läsa alla de tillfällena, men jag vill föra det till första Moseboken 22. Det kapitlet har rubriken Abraham offrar Isak. Har ni det som jag? Så den här händelsen, när Gud talar till Abraham, om du älskar mig mer än din egen son, löftessonen, vill du visa det? Den har sånt djup i sig, så jag kan inte nå botten på det djupet. Det liksom övergår. Det är ett gudomligt djup i det. Jag tror alla som läser den berättelsen erkänner, så är det. Och jag har tänkt på denna Abraham. Du kan ju läsa det när du vill, hela kapitlet. Hur orkar du, Abraham? Han har gått 3 dagsresor, står det, till Guds berg. Och så där, Moria, berget. Så tjänaren och åsnerna lämnar dem ner vid bergets fot. Och Abraham säger, vänta här på mig. Nej, han säger, vänta här på oss tills vi kommer tillbaka. Ja, men Abraham, Gud har ju sagt, du ska offra din son. Ska du bära honom som ett lik nerför berget då? Nej, det ligger inte i det vad Abraham säger. Utan någonting inom Abraham har tronsprägel. Så han säger, vänta här på oss. Vi ska bara offra lite grann. Det var en point. Och så det här som hände på vägen upp. När Isak vände sig till pappa. Pappa, här bär vi nu på veden och elden har du också med dig. Men var är offret någonstans? Och Abraham svarar, min son, Gud utser själv åt sig sitt offer. Visst är det gripande? Och han fortsätter gå. Jag har en bibelvers i Hebreerbrevet som ger en förklaring till varför Abraham orkade gå vidare. Och det står så här, utan att jag nu anger det. Det står så här. Han tänkte vid sig själv, Gud är mäktig, att till och med uppväcka från de döda. Nu ska du se här. Abraham tänkte så här. Gud har knutit offer till just den här sonen Isak. Vi fick honom på ett övernaturligt sätt. För hustrun min, hon var 90 och jag var 100. Hon hade inte som kvinna pläga hava. Hur mystiskt det låter. Ja. Alltså, hon var steril. Hon kunde inte få barn. Ett öde utan motstycke i den kulturen. Sara kunde inte få barn. Men Gud gav löfte. Med din hustru Sara ska ni få en son. Nu ska vi vara riktigt ärliga också mot Abraham, för han var de facto bara en människa. Så när tiden gick, ja, det är märkligt, det står i Romarbrevet att han blev starkare i tron när tiden gick. Han borde ha blivit svagare, för hustru hans, hon skrumpna ihop mer och mer. Ursäkta, ja, men hon blev ju bara äldre och äldre. Hade det varit omöjligt förut, så var det stört omöjligt nu. Alla möjligheter var ute. Och själv tänkte han på min kropp, den är som död. Står så i Bibeln, det är inte jag som fantiserar, det står så. Ändå blev han starkare i tron, för han ärade Gud. Vilken märklig man alltså. Gud har faktiskt satt sin stämpel på Abraham, det förstår jag. Men en gång så svek också tron för Abraham. Och så tänkte han, nu får vi nog hjälpa Gud på traven. Det här är väldigt mänskligt att försöka hjälpa Gud på traven. Men det brukar, ja. Alltså, Gud han väntar ju liksom lite för länge ibland, tycker du inte det? Vi har så kort stubin, höll jag på att säga. Kort tålamod alltså. Va? Och Gud har lite längre perspektiv. Så till sist så tänkte Abraham, och så kommer syster Sara. Kloka Sara, du Abraham. Abraham, jaha. Du, har du sett tjänsteflickan vi har här i huset? Hagar. Du, tycker du inte att hon är en ganska ung och vacker flicka? För all del. Och så säger Sara, och bli inte helt förskräckt. För i den där tiden var det inte helt ovanligt med flera hustrur eller bihustrur och lite så här. Så bli inte alldeles över sig given nu. Hagar, eller Sara, hon säger så här. Abraham, ta tjänsteflickan till dig, så får du en son genom henne, och så är Guds löfte fullbordat. Hjälpa Gud på traven? Jo du. Han gjorde så. Med hustruns vetskap. Ha. Och Hagar får en son som heter Ismael. Och Abraham tycker jättemycket om Ismael. Så en gång så sa han till Gud, Gud, jag är helt nöjd så här nu. För Gud kom igen och började tala om löftessonen. Nej, sa Abraham, jag är helt nöjd. Låt bara Ismael få växa upp inför dig. Jag är helt nöjd så här. Men det var inte Guds plan. Och Bibeln säger, för att förklara den händelsen, att Ismael, han var född efter köttet. Helt naturlig process. Inget övernaturligt. Men Gud ville, han ville göra ett mirakel. Så den dagen kom när Sara väntade Isak, fast hon inte hade förutsättningar. Men Gud gjorde ett mirakel. Amen. Och därför var Isak, han var löftessonen med stort L. Han var ett mirakel. Han var född, som Bibeln säger, efter löftet. Ismael efter köttet, men Isak efter Guds löfte. Är du med nu? Och du förstår väl vilka tankar Abraham har när han går upp mot Moria. Och så tänkte han, ja men Gud har ju sagt, genom den här sonen ska det ske. Du gav löftet och du gjorde ett mirakel och vi fick Isak. Och du har knutit löften vid Isak. Nu kommer samma Gud och säger, jag ska offra honom. Gode Gud. Och Abraham tar konklusionen. Ja, Gud är mäktig att till och med uppväcka från det döda. Visst är det storslaget? Det är gripande. Och någonstans i den där fantastiska berättelsen så ser jag Golgata. Jag ser Guds faders hjärtat. Kan du se det också? Och jag förstår att Gud, kan Gud vara på helspänn? Ja, jag tror det. Gud var så på helspänn och intresserad. Hur långt kommer Abraham att gå? För Gud vet i sin rådslut, det kommer en dag när min enfödde son ska offras. I det ögonblicket Abraham lyfter kniven så ropar Herrens ängel, stopp! Och belägg. Nu har vi nått dit vi ska. Gör inte gossen något ont. Och så står det, Isak får kliva ner. Och istället är det en vädur, en bock som är intrastad påpassligt i snorna. Ja, som får ta platsen och offras i Isaks ställe. Och jag ser Golgata. Halleluja. Och jag förstår Guds hjärta. Det är så berört. Och jag kan fortfarande inte pejla djupet i berättelsen, men jag bara känner att det finns något underbart i den. Du, så har Isak stigit ner. Då börjar Gud tala igen. Första Moseboken 22:15. Herrens ängel ropade än en gång till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Glöm inte nu. Glöm inte bilden av Golgata. Det profetiska är det som händer här. Glöm inte det. För nu ska du se att Paulus, när han undervisar, så går han till den här berättelsen och går till Galaterbrevet 3. Och Paulus har fångat upp en variant där i det Gud talade till Abraham. I din avkomma. I en tal. Och då säger Paulus i Galaterbrevet. Och då går vi till tredje kapitlet. Och 16 versen. Jag ger er tid att hitta det. Nu gavs löften åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. Åt din avkomling, och nu kommer det. Tack Paulus, du har ljus över skriften. Din avkomling, som är Kristus. Åh, jag tycker det här är bra. Jag verkligen känner hur det liksom saven stiger. Ja, halleluja. Det är andlig vår och styrka i det här. Ja. För nu tänker många så här. Det där när Jesus stod fram där vid nattvarden den första och talade om det nya förbundet. Det var en nödlösning. För att allt annat hade gått liksom. Men jag ska berätta för dig. Det var min bibel säger. Det med Golgata och sonens utgivande. Det är från tidsåldernas begynnelse. I Guds plan. Amen. Därför kan man utan vidare säga. Att när Abraham där på Moria. Och händelser med Isak sker. Så är det Golgata. Det är det nya förbundets verklighet. Som målas upp för oss. Denna avkomma är Kristus. Och genom Kristus ska alla bli välsignade. Alla folk. Alla människor. Och när Paulus är så långt så han har slått fast vem avkomlingen i ental är. Så börjar han tala om avkomlingar i flertal. Och då blir det riktigt bra. Ja. Får man säga så? Jo, men det blir riktigt bra. Det kan inte bli bättre då. Då går jag lite längre fram i Galaterbrevet 3. Och så har vi de här dynamiska verserna från 26. Galaterbrevet 3 och 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Har jag gjort våld på texten om jag säger att jag är Abrahams arvinge? En Abrahams avkomling? Arvinge enligt löftet. Nej, det är precis vad han säger här. Halleluja. Om ni tillhör honom Jesus. Är ni Abrahams avkomlingar. Arvinge till alla de löft. Sen börjar jag. Bara som en liten. Jag ska titta lite på nu. För börjar ni bli hungriga så ska jag ju inte gå över tiden här. Kvart till. Tack, tack. Det är ju Galaterbrevet där Paulus tar upp det här om välsignelsen lovar till Abraham, eller hur? Och för att göra det ganska kort, Galaterbrevet 3 berättar för det. Och nu, jag väljer att läsa rakt upp och ner nu. Och så ska du vara riktigt observant och så ska du tänka hela tiden, halleluja, jag är en del av det här. Jag är Abrahams barn. Jag är Guds barn också naturligtvis, självfallet. Men jag är Abrahams barn i betydelsen, löftena till Abraham är löften till mig. Jag är Abrahams avkomling, jag också. Genom Jesus Kristus, den ena avkomlingen som gjorde det. Han förebrå galaterna lite grann. Tredje kapitlet. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen? Eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham som trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Där har du första underbara skörden. Att vara Abrahams barn, följa i fotspåren av en som tror. Amen. Då är man rättfärdiggjord genom tro. Inte genom gärningar. Lagen var väldigt bra. Lagen är god, står det. Och ändå blev den till förbannelse. Inte för att det var fel på den i sina intentioner. Men problemet var jag och mitt kött. Och eftersom lagen krävde fullständigt att jag höll allting för att bli rättfärdig, så blev det en omöjlighet. Och då har jag tänkt så här. Var Gud så dum? Så han gav en lag fast han visste att folk inte kan hålla den. Nej, Gud är inte dum. Och därför säger Bibeln så här, att lagen blev en uppfostrare till Kristus. Alltså, genom lagen får jag kännedom om synden. Alltså, lagens krav gör att jag kan inte fylla dem, så blir jag missmodig. Och så måste jag ha hjälp någonstans ifrån, och då har lagen nått sitt syfte. Eller som någon sa, lagen den ställer diagnosen. Jesus han är botemedlet. Ja, det är toppen, är det inte det? Halleluja! Inför lagen så liksom, det bara knyter sig, jag klarar inte det här. Jag blir inte rättfärdig, ingen har kunnat bli rättfärdig genom lagen, Gud visste det. Det är omöjligt. Men lagen hade ett mål, det var att pusha människor fram till en beroendeställning av en frälsare, försonare. Halleluja, av nåd är ni frälsta, inte av laggärningar, Guds gåva är det. Det är lagens uppgift. Paulus han konfronterades med det där i Romarbrevet 7. Nu behöver ni inte slå upp det, men han säger så här: åh, jag arma människa, sa, vad ska jag ta vägen? Det goda jag vill göra, det gör jag inte. Känner du igen det där? Och det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Vad ska jag ta mig till? Han var helt förtvivlad. Men så flyttade han ett steg till höger, eller var det till vänster, ja, in i nåden. Och så ropade han: Gud vare tack, genom Jesus Kristus min Herre. Halleluja. Amen. Ja. Så rättfärdiggörelsen, det är vår underbara löfte, därför att vi tror. Jag fortsätter, därför ska ni veta att de som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara, hör nu, hedningarna är rättfärdiga av tro, förkunnade den dig förväg, det glada budskapet för Abraham. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den säger den som håller dessa bud ska leva genom den. Och så kommer det åter en underbara ord om Kristus. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det så skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Halleluja. Tack Jesus. Tid för lunch, eller? Jag har ingen klocka. Förlåt? Ja, okej. Ni har fått... Ja, jag tänkte annars... Ja, okej. Några minuter till då. Nu valde jag liksom med avsikt att lyfta fram Abraham här och Guds löften till Abraham. För att vi behöver förstå att detta med Jesus Kristus, det är centra i Guds plan. Och därför står det, verkligheten är Kristus Jesus. Kolosserbrevet. Om man fattar det och liksom tar in det, då kan man få rätt perspektiv på gamla förbundets tid. Och nu börjar någon undra så här, men hade inte Gud ett förbund med judarna då? Okej, några minuter då ska jag ta det. Det var ju så här att Mose, han levde som sagt mer än 400 år efter Abraham. Så detta med uttåget ur Egypten och tåget genom öknarna med Mose som ledare, det sker alltså många hundra år efter Abraham. Abraham, han proklamerade, Gud proklamerade och Abraham proklamerade förbundet som skulle upprättas i Kristus Jesus. På Sinai så väljer Gud ut ett folk. Vi ska inte glömma det, utan det står där. Och lagen upprättas, offertjänsten upprättas, tabernaklet, allt upprättas. Kommer med till andra Moseboken 24. För där är ett nyckelord. Andra Moseboken 24. Förlåt, 19 kapitel. Jag förväxlar verser. Jag har problem med synen, förstår du. Ibland måste jag ha på glasögonen och ibland måste jag ta av dem för att se. Det är helt märkligt. Har du likadant? Ja, det är synd om oss, hör du. Nittonde kapitlet. Vi läser från början. På den dag då den tredje månaden började efter Israels barn uttog ur Egyptens land kom det till Sinaiöken. Det bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinaiöken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mittemot berget och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget, så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rika präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och nu vill jag bara fråga dig, la du märke till att det var villkorat? De allra flesta som läser det här märker inte att Gud säger, om ni hör min röst och håller mitt förbund. Man glömmer det. Om jag nu påminner dig om gamla testamentet och så läser du om Israels barn. Alltså berättelserna om dem. Domare och profeter och konungar, det är ju superspännande. Och vad många gånger Gud visar sin makt och sin enorma kärlek och långmodighet. Men en genomgång bara av Israels konungar så blir du skrämd. Det kan finnas 2-3 stycken i ett långt register av konungar, om vilket det står, de fruktade Gud. Men de flesta av dem, de släppte in avguderi, Baal och Aserorna. Man gifte sig med hedna kvinnor och så vidare. Du har en Ahab som tar in en Isabel, som blir till och med prototypen av en fientlig makt som har infiltrerat rakt in i Guds rike, när du läser i Uppenbarelseboken. Så det är en skakande berättelse. Och profeterna, läs dem, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, ta dem. Så ska du se att gång efter annan så kvider de nästan till döds. Och de ropar ut Guds hjärta till ett folk som vänder Gud ryggen. Har jag rätt eller fel? Och så kommer förskingringen. Och först är det den ena parten av judafolket som hamnar i fångenskap. Och så både juda och Israel, båda delarna av nationen hamnar. Ja, du kan Daniels bok om fångenskapen i Babylon. Och när man kommer så långt, då är det precis som att någonstans så säger Gud för i sin... Har han rådslag i sin treenighet också? Han är märklig, vår Gud. Ja. Så tar man ett beslut. Vi ger dem en chans till! För profeten har sagt 70 år ska gå till ända. Och så börjar det liksom igen. Och så börjar man bygga upp Jerusalems murar. Och så börjar man bygga upp templet igen. Och då har Esra Nehemia böckerna. Och berättar om det. Och det är gripande stories. Svärdet i ena handen. Och ja, du kan det. Ja. Och mursleven i den andra. Och så bygger man. Och man jublar när man ser vad man kan åstadkomma. En andra chans, kanske. Uttryckte så. Och så fortsätter det. Och så kommer Guds egen son in i bilden. När tiden är inne. Och det finns flera av Jesu liknelser. När han talar till fariseer och skriftlärda. Där han tar upp det här ämnet. Bland annat talar han om vingårdsmännen. Ni kan storyn. Som har fått förtroende av ägaren att vårda vingården. Men så kommer där då tjänstefolk ifrån husbonden och ja, de slår man ihjäl. Man dräper dem. Då skickar han sin egen son till sist och så tänker han, de ska väl ha försyn för min son. Ja. Men när sonen kommer, då misshandlar man honom också och dräper honom med. Och så frågade Jesus retoriskt i liknelsen, vad ska nu den här husbonden, vingårdsägaren göra med sånt folk? Du, det kom ett ögonblick och du måste förstå att Jesus fortsätter älska människor. Han fortsätter att älska judar och hedningar och araber. Det är ju Guds sinnelag att frälsa allt som går att frälsa. Men det kom en stund när man ropade korsfäst och ropade hans son kom över oss och över hans blod kom över oss och över våra barn. Är ni här fortfarande? Så det förbundet, det bröts. Jag har en ring på mitt finger här. Vi hade förlovningsdag för det var 4 dagar sedan. Var det ungefär? Ja, och när vi kommer fram till nyår då har vi 50 år. Jag har gifta i 50 år. Varför har jag den här ringen då? Ja, ni vet ju varför jag har ringen. Det är ett förbund vi har. Ja. Och det hjälper inte att den ena parten stå i förbundet om den andra bryter förbundet. Eller? Har ni sett något förbund som håller om en part bryter den? Gud är trofast. Skriv det orden över varje nyfödd dag. Gud är alltid trofast. Men om den andra parten inte håller förbundet, hur går det då? Det var precis det som skedde. Men nu ska jag visa dig en bibeltext som många värja sig för, helst inte önskar den fanns där, som ändå visar hur Gud tänker och vilken kärlek han har. För detta med Jesus Kristus, det är Guds kärlek och Guds nåd också mot Israel. Då ska jag gå till Hebreerbrevet. Sen måste det väl ändå vara tid för lunch, va? Nej, jag är inte hungrig. Hebreerbrevet 8. Ett avsnitt som har fått rubriken av rubriksättande den nya förbundets överste präst. Sjätte versen, i åttonde kapitlet. Nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist, så skulle det inte behövts plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger, och så kommer ett citat ifrån Jeremia. Redan Jeremia profeterade detta, 31 kapitlet i Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Men så kommer Guds nåd och Guds godhet in. Hör nu. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren, till alla ska känna mig, från den minsta bland dem till den största. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat, det är nära att försvinna. Det här kan man kalla för klartext. Och kanske i nästa, när jag får chansen här lite senare, så ska vi tala lite mer om det nya förbundet. Men vi läste redan här att det är bättre än det gamla. Så vi har inte bytt ner oss. Bättre och större löften. En bättre överste präst. Ett bättre blod. Är ni på väg att bli saliga? Eller? Så det är liksom ingen katastrof på det sättet. Det var katastrof för de människor det berörde i det gamla förbundet. Därför att man kom in på ett misslyckat plan med det hela. Men Guds nåd fanns där fortfarande. Jag vill ge ett nytt förbund och det ska plantas in i era hjärtan. Jag ska avsluta med några kommentarer till just nu. Är det en debatt i kristna sammanhang om omskärelse? Är ni med nu? Aha. Och ärligt talat så är jag glad återigen att jag lever i nya förbundet. Jag är jätteglad. Så för mig är det inget problem. Inget alls. För i nya förbundet så är det inte den yttre omskärelsen. Utan Paulus, han lyfter fram det gång på gång. Det är fråga om den inre. Att du är omskuren i ditt hjärta. Och jag tänker när jag hör kristna börja debattera i den här frågan om omskärelsen. Så borde, jag ska lyfta fram det en vacker dag på Facebook. Det ska jag göra, det är ett intressant media. Jag ska lyfta fram det. Och jag ska skriva rätt upp på den snälla kristna. Det är inte livsviktigt det där. Utan det viktiga är att vi är omskurna i våra hjärtan. Det vill säga födda på nytt. I Jesus Kristus. Amen. För gamla förbundet, där var det du ska icke, du får icke, du må göra så och du ska ha de yttre, allt på plats. Men i nya förbundet är det hjärtats, halleluja, omvändelse och frälsning. Och det är underbart. Tack käre gode Jesus. Amen. Ska vi nöja oss så nu? Nu reser vi oss och bara tacka Herren och så får vi se om jag fortsätter lite ämnet om ni vill. Lite senare. Tack Jesus. Arabarashakando gloria. Nu lyfter vi våra händer och våra hjärtan och så blandar vi våra röster. Halleluja. Shakin la mani la paraido lo shodo la magendo gloria. Halleluja. Amen. Vi tackar dig Jesus. Remestia kendo gloria, halleluja, underbara frälsare. Käre far, jag bara tackar dig för vågen och strömmen och kraften som väller fram. Guds kärleksflod så full av frid, nu väller fram. Jag tackar dig, käre Herre. Amen, 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 amen. Jag prisar dig i Jesu underbara namn. Halleluja. Christumana shalabagandos. Ja, har vi hållit tiden nu? Ja, oj.
Tack för det, Henry. Vi ser fram emot nästa eftermiddagspass.